Det här är en podd från Svenska Yle.
Finland kämpar nu med sin största kris sen 90-talets så kallade lama, och också nu så riskerar barnen att på sikt bli de som tar den största smällen. Men det är de som tvingas städa upp efter oss vuxna nu, och det är de som får leva med följderna, och coronakrisen kommer garanterat att bli ett sånt här kollektivt trauma för dagens, vi kan kalla det generation C, precis som efter 90-talets depression. Så vad borde då våra ledande ministrar, som ju också upplevde depressionen som barn, göra nu och lära sig av misstagen för att inte upprepa dem? Jag heter Johannes Taberman, och vi ska här i Nyhetspodden nu både blicka bakåt på vår egen barndom och också fundera framåt på våra egna barns framtid. Och jag har med mig Johan Ekman, ekonomireporter här på Svenska Yle. Hur gammal är du, Johan?
Jag är 36 år.
Okej, jag är 37, så vi är ganska jämngamla, samma generation. Och vi var då kring 7-8 under den här, när den här 90-talet, 7-8 år gamla när den här 90-talets depression, laman, satt igång. Vad minns du själv av den?
Det är många minnesbilder som dyker upp. Det jag minns är att ett av de här åren så bodde jag i en förort i Tammerfors. Och det var min första upplevelse av rasism. För att i den här förorten, det fanns många som depressionen hade gått ganska hårt, laman som vi nu talar om den som här, så den hade gått väldigt, slagit väldigt hårt mot, så det syntes i vardagen att det gick inte bra, fast man som ett barn inte på det sättet kanske riktigt förstod vad det handlade om. Och då minns jag att jag hörde flera vuxna människor klaga över det, att det kom somalier som tog de här jobben, eller som skulle ta de här jobben som inte fanns överhuvudtaget, men konkurrensen var hård. Och jag minns att jag funderade att varför är det så att de talar om att de människorna från ett annat land är ett slags hot. Så nu när jag tänker efter, så det var ju en sån klassisk situation att människor som är i en svår, har ett svårt läge, så på något vis det växer motsättningar mellan de här människorna. Så det är ett minne jag har. Vad minns du själv?
Jag minns nog liksom det här att jag menar, som barn är det svårt att förstå och liksom på något sätt ta till sig ekonomisk depression. Men jag minns nog att det här var någonting som mina föräldrar gick omkring och diskuterade. Och det diskuterades på något sätt i min omgivning. Och säkert snappar man upp från någon nyhetssändning. Och det var liksom mycket så här rynkor i pannorna och en sån här dyster, dämpad ton överlag. Så man nog som barn snappar upp, och som jag tänker att många barn säkert också nu idag i den här coronakrisen på samma sätt liksom snappar upp, att det är mycket som går förbi, men en sån här helhetsstämning i samhället som man nog snappar upp. Jag menar, vi drabbades inte på det sättet, mina föräldrar. Jag menar, visst det fanns en oro så här, men det fanns ju familjer som drabbades verkligt hårt, så vi på det sättet klarade oss undan det här. Men nu var man medveten om det i sin omgivning. Jag växte själv upp i en småstad i Hangö, och där fanns också liksom arbetslösheten öka. Också under 90-talet började de första invandrarna komma till Västra Nyland och till Hangö också. Så att jag känner igen det här som du talar om. De här vissa liksom. Ja, på sätt och vis en del av de liksom problem och utmaningar som vi ser idag, så det var då som de här fröna såddes så att säga.
Absolut. Och jag växte också upp i en ensamförsörjare familj, och jag minns nog att det var någonting som det bekymrade liksom nog. Och nu när jag tittar tillbaka på det, jag såg just på en dokumentär faktiskt här i Yles arkiv där man intervjuar människor som hade genomgått den här depressionen, och också politiker, och det var nog väldigt dystert. Nu är ju grejen den att man ser siffrorna nu, man ser att nu är det på väg mot ett dåligt håll.
Du talar nu om den situation vi nu befinner oss i.
Men vi har ju inte ännu sett. Det har inte ännu blivit så allvarligt. Och nu är ju frågan den att vad har vi lärt oss från 90-talets depression, men också vi hade faktiskt i mitten av 2000-talet ju också eurokrisen och finanskrisen.
Ja, för det vet man ju, liksom, det har ju forskats och undersökts en hel del, att de som växte upp och var barn under då början av 90-talet och som upplevde då den här depressionen, det kom liksom att påverka en hel generationsuppväxt, alltså vår generation hemskt långt, och det uppstod ett sånt här kollektivt trauma av det. Jag menar, psykiska mentala problemen ökade, fler barn omhändertogs, för inte tala om den här arbetslösheten som förstås påverkar hela familjer. Vi var inne på det här med rasismen, så det har ju lämnat helt tydliga spår, och det är ju liksom såna sår som man har sen fått jobba länge med att lappa.
Ja, sen var det ju det att på något vis man hade levt igenom ett 80-tal av den här kasinoekonomin. Mm. Alltså det som gör utmärkande är det att alla som har blivit vuxna under de senaste 30 åren har påverkats av någon sån här stor kris som har gjort att framtidsutsikterna har grumlat till. De flesta har klarat sig bra genom det, men mängden som inte har gjort det så har också varit stor. Se på arbetslösheten. Jag menar, den arbetslöshet som kom då i början av 90-talet blev så att säga kronisk. Vi har efter det hela tiden kämpat med arbetslöshetssiffror som är höga. Och man på något vis också börjar uppfatta det mera som väldigt tungt ansvar vila också på individer. Att det är liksom deras ansvar på något vis att sen hitta jobb, trots att det var en helt hopplös svår situation att göra det. Det har knäckt många, tror jag.
Mm. Sen tog man ju sig ut ur, inte oskadda, men man tog sig ut ur den här 90-talets depression. I mitten av 90-talet, jag och många andra brukar ofta ta den här VM-guldet våren 1995 lite som en sån symbolisk brytningspunkt. För att då liksom, förändringen hade börjat ske redan före det, men det blev på något sätt en sån här bild av att nu går det bra för oss. Nu är vi liksom, börjar vi surfa här på framgångens våg.
Det omöjliga blev möjligt.
Liksom. Ja, och vi hade Nokia, hela framgångssagan kring Nokia som liksom drev hela ekonomin iväg. Men det var ju också liksom en ny sorts ekonomi som fick fart. Och det var ju inte alls alla som hängde med på den här vågen.
Nej, så var det. Det var väl ett slags sån här globaliseringsoptimism som var väldigt stark. Kalla kriget tog slut. Man tänkte att alla stora problem är lösta, att nu den här globaliseringsvågen kommer vi att rida på. Finland hade, Nokia hade på något vis ramlat som ett under ner från himlen och den inre marknaden i Europa hägra och det här syntes i hela världen. Jag menar, i England talar man om Cool Britannia liksom.
Ja,
populärkulturen reflekterar det här.
Jag börjar tänka på Oasis och Blur och allt möjligt som hänt från den tiden.
Jo, jag menar Oasis, Liam och Noel Gallagher var, de var på Tony Blairs mottagning. Liksom, och, det var en ny start på något vis, det är helt sant.
Okej, alla hängde inte med på den här vågen och klyftorna ökade under de här åren. Men liksom, det var liksom sen ändå ett uppsving som stegrade och sen så drabbades vi sen av följande kris, alltså finanskrisen 2008. Och det var det en ny generation barn och unga som drabbades.
Så var det ju. Och det priset är speciellt i USA och den anglosaxiska världen, men i Sydeuropa också, som många människor som var unga som sen har blivit att dras med de här följderna. Skuldsättningen har ökat, den privata skuldsättningen också. Men det är ju inte så att det är någon naturkraft, tänker jag, att det alltid kommer att gå så här. Jag vet inte vad du tänker, men det talas liksom alltid som om det är som en självklarhet att det kommer att gå så här, att ekonomin alltid kraschar ibland och sen i något skede efter en sån här ekonomisk krasch så då kommer någon alltid med det här att det är ju de här unga kommer ju att lida av det här. Och det är så att det har vi ju sett flera gånger.
Det är väl ganska självklart.
Ja, men varför kunde man inte senast tänka att vad skulle man kunna göra för att de här unga inte skulle lida så mycket.
Ja.
Så nu hoppas jag ju att man liksom lär sig till exempel. Jag menar, utbildning, skola och sånt här är ju det som du verkligen inte ska börja kära ner i till exempel. Det tycker jag är helt på något vis uppenbart.
Det har vi ju också lärt oss från 90-talets depression att just utbildningen var så viktig för att liksom se till att de här klasskillnaderna inte blev för stora.
Absolut, ja. Det finns en fransk ekonom, Thomas Piketty, som har skrivit en mycket bra bok. Som
omtalad ekonom.
Omtalad, han är en sån här superkärneekonom. Ja. Jag håller på att läsa hans nyaste bok och där han kommer till en sån här slutsats att i varje samhälle så hittar man på nya sätt att på något vis bortförklara ojämlikhet. Men sen samtidigt, han har massivt med bevis som visar också att då när man faktiskt har tagit tag i de här problemen genom till exempel att investera i utbildning så då har den här ojämlikhetsutvecklingen börjat stanna upp och människor har börjat få mera möjligheter. Och där tror jag ekonomer är ganska överens.
Och nu diskuteras det ju igen här om att förlänga läroplikten just nu.
Men det är också en intressant sak för att jag lärde mig igår på ett seminarium att 15% av de unga i Finland idag endast har grundskoleutbildning. Så va? Hur är det på något vis möjligt? Mm. Det borde ju på något vis vara en självklarhet att i dagens värld så med bara grundskoleutbildning, det är ju helt uppenbart att möjligheterna är färre. Mm. Så vad är det som vi snackar om?
Finland som liksom någon annars liksom har hypat sin utbildningsnivå så mycket.
Ja, och också mängden välutbildade så håller på att sjunka. Mm. Men det är bra om det här nu uppmärksammas.
Ja, och när vi talar om nu så talar vi om då så att säga, vad ska vi säga, tredje kapitlet här i Finlands moderna krisepos, om vi ska kalla det för. Alltså den kris vi nu befinner oss i som då kom ungefär 10 år efter finanskrisen och nu står vi igen inför enorma utmaningar, kanske större än någonsin. Och när vi talar om de unga, det där att vi ska inte glömma bort de unga, det är lite intressant i det här sammanhanget för vi har talat väldigt mycket om solidariteten vi ska visa gentemot äldre och sjuka och svaga. Och jag säger inte att överhuvudtaget det är fel. Men det har inte varit kanske sådär hittills sådär hemskt mycket snack om de unga och barnen. Och hur vi nu i det här skedet kan visa solidaritet med dem.
Absolut, ja, jag tycker du har en jättebra poäng där. För att det vad vi nu gör, så det är ju åtgärder som ämnar skydda till exempel den äldre befolkningen. Och 100% vill vi ju det här. Jag menar, klart. Och det är måttstock också på ett på något vis civiliserat samhälle att man tänker så. Och samtidigt så är det verkligen den här notan, det här kostar ju pengar. Vi ser nu, de här siffrorna är helt, helt huisiga. Nu är kranen uppe, så att säga. Det flödar in pengar. Men samtidigt så vet vi att de här pengarna uppkommer ju inte från intet, utan det här innebär då till exempel en hög statsskuld. Det kan vara vettigt, och många säger att det är vettigt att öka nu på statsskulden. Men i något skede så kommer det frågan, och ganska snart infinna sig, vem är det som betalar? Hur kommer den där solidaritetsaspekten att se ut då? Tänk om du blir färdig nu från dina studier. Jag menar, världen som öppnar sig är en ganska skrämmande en. Varifrån ska du hitta ditt jobb? Så hur kommer den här solidariteten sen att synas när det här ska börja betalas? Det är en jättestor fråga.
Jag menar, de här ekonomiska domedagsprofetiorna, de bara avlöser varandra här under den här krisen. Den ena är dystrare än den andra. Men liksom, vad verkar ekonomernas bedömning vara? Att hur djupa ekonomiska så lämnar den här krisen och hur länge tar det liksom för dem att läkas?
Ja, det finns många olika.
Men det är ju långa perspektiv vi talar om ändå.
Ja, alla är ju överens om att det är många, många år vi talar om, men det är ju också det att vi inte riktigt vet, helt enkelt.
Både du och jag har barn, småbarn, och när vi talar om de här liksom framtidsperspektiven så handlar det ju om deras framtid och saker som de kommer att måste tampas med. Och jag funderar just här att jag menar, vi ser nu att staten och samhället gör sitt yttersta nu för att fixa det här nu och mest akuta, men jag menar, här finns ju en uppenbar risk att vi skjuter upp problemen så att det är liksom våra barn som tvingas betala coronaräkningen.
Ja, alltså,
går det ens att undvika?
Jag tycker att det finns två sidor till det här. Det ena är förstås det att vår vardag är våra barns barndom. Det vill säga, det var barnen lever i idag, och när vi tänker också på den här 90-talets depression, det var liksom vår vardag som utspelade sig då. Så det som händer åt de vuxna, de som har små barn, åt barnfamiljerna, så det har enorm inverkan, det som händer just nu.
Precis.
Och det andra är det, att hurdan är den där världen som vi bygger åt våra barn, och jag är helt säker på att våra barn kommer att vara smartare än vi. Men det är ganska lång tid tills de själva är där och fatta beslut.
Vårt ansvar tar inte slut här ännu precis.
Nej, och liksom inte ansvarig bara i vardagen för barnen, men också för hur ett samhälle blir precis för de här barnen. Att vi kan inte liksom vänta på att de här smartare barnen gör något. Det är för lång tid det tar. Så, som du nämnde där i början, att politikerna, de som håller i taktpinnen i regeringen, de är ju faktiskt, många av dem är födda på 80-talet.
Jag menar, de är ungefär i samma ålder som vi, så de har också det här kollektiva minne eller trauma av 90-talets depression. Deras liv och uppväxt och värderingar och allting har också präglats av de där upplevelserna. Och nu sitter de i en sån här position där de ska fatta beslut om så att säga den här nya generation C och deras framtid och se till att man inte upprepar de här problemen.
Absolut, och det är ett stort ansvar. Och det är nu det mäts. Jag menar, vi kan tänka att vad kommer den här generation C att tänka om vår generation? Så det handlar om sådana beslut som man fattar nu. Det är därför det är viktigt att känna till också sin historia, för att vi kan se vad som har lyckats och vad som inte har lyckats.
Precis. Och här är ju också till exempel bra att komma ihåg att ta nu statsminister Sanna Marin, hon har ju också ett litet barn som hon ja. Inte också tänker i de här banorna.
No, det antar jag. Det är på det sättet en intressant situation, för att jag tycker att tidigare så har man ofta kunnat alltid skylla på någon annan generation egentligen. Men vi kan inte riktigt göra samma sak nu.
Vi kan lite ännu skylla på våra föräldrars generation, att de har lett oss till det här.
Ja.
Men allt mer och mer så är det vi själva som får ta vårt ansvar för den här skiten helt enkelt. Om jag nu säger det sådär krasst.
Exakt. Det är så att man tänker ju ofta så att det finns alltid någon jag kan fråga om råd. Det finns alltid någon som vet lite bättre än jag. Det finns alltid någon som har mer erfarenhet än jag. Det här allt stämmer. Men i något skede så befinner man sig själv också i den positionen att, hej, att nu är det faktiskt jag som måste fatta besluten. Att jag kan inte mera gå och fråga någon annan.
Vi är i en situation, vi måste vara statsminister över våra egna liv helt enkelt.
Absolut, absolut, så är det, så är det.
Tack för det här snacket, Johan Ekman. Kul att du var med i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.